om dig.
Han var ju världens mäktigaste man på den tiden.
Nu är han den här livsstilsfilosofen och någon som man kan vända sig till för livsråd. Som vi ju älskar i vår tid.
Bildningsbyrån hittar du på UR Play.
Den sista natten för Ann. Med ängslan väntade världen. I gryningen klockan 4:45 dog freden.
Men den artikeln, liksom alla andra jag skrev från Spanien, skulle jag vilja sluta med orden: måtte det aldrig mer behövas några krigskorrespondenter.
Sveriges Radio 100 år speglas i radiofynd 7:05 i P1 på fredagkvällarna. Samt i appen Sveriges Radio Play.
Åh, jag har det ljuvligt. Det här är stans bästa plats.
Tror ni att ni blir lite grann solbränt på kroppen?
Tror jag, nog tror man. Och förresten, varför skulle man inte kunna få lite färg åtminstone?
Ett sånt här fältreportage låter inte så märkvärdigt idag. Men man måste ju för 100 gubbar se det historiskt.
Until they have been taught a lesson which they and the world will never forget.
Ja, historiskt i Radiofynd P1 varje fredagkväll 5:05 hela detta år när Sveriges Radio fyller 100.
Här är Ekot. Den svenska journalisten Joakim Medin som sitter fängslad i Turkiet sedan i torsdags har flyttats till högsäkerhetsfängelset Silivri utanför Istanbul. Det säger hans fru till SVT Nyheter. I det fängelset så sitter många kända politiska fångar, däribland Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu som greps för över en vecka sedan anklagad för bland annat korruption. Det kan bli problematiskt i sommar i sydöstra Sverige för de som har en egen brunn eftersom grundvattennivån är den lägsta på 9 år. Det säger Kalle Järne som är grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning SGU.
Det ser inte så jättebra ut faktiskt.
Det har varken regnat eller snöat tillräckligt sedan i november för att grundvattnet ska ligga på en bra nivå. Och det är för tidigt för att säga hur det blir till sommaren, men en normal vår värdemässigt kommer inte att räcka.
Det krävs en blöt vår och försommar för att vi ska få närmast normala nivåer framåt sommaren. Har vi otur och att det inte blir en blöt vår här, då kanske det är framåt hösten så vi får nästa rejäla påfyllningar av grundvatten faktiskt. Har man då egen brunn så är det bra att tänka på sin vattenanvändning redan nu.
Kalle Järne, grundvattenexpert, sa det jag intervjuade av Micke Olsson, P4 Kronoberg. Det exploderade i Hjortmossen i Trollhättan under söndagskvällen och polisen fick in flera samtal om höga smällar vid 11:15. Enligt polisen så har det exploderat vid en hyresfastighet som uppges ha fått vissa skador. Ingen människa ska däremot ha skadats. Våra nyheter hittar du också i vår app Sveriges Radio Play, där du också kan lyssna på våra nyhetssändningar. Det sätter punkt för Ekot. Jag heter Tina Flodin.
P1, Sveriges Radio.
Hej, hej. Det här är Louise Epstein.
Igår så drömde jag en mardröm.
Gjorde du det? Ja.
Inför att jag skulle vara med i det här programmet.
Varje vecka så gör vi ett nytt avsnitt om hjärnan och psyket.
Då träffade jag djävulen själv.
Men är det jag det? Vi lär oss något nytt i varje avsnitt. Hur var han då?
Otäck.
I hjärnan på Louise Epstein, nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
I det program som vi kan höra om ungefär en timme här i natt är det psykiater Ulla-Karin Nyberg som gästar Louise Epstein. Och de talar om depressioner. Vad är det som utmärker en depression egentligen? Här och nu har det blivit dags för en återutsändning av norsken, svensken och dansken. Det är svenska Åsa Lindeborg, danska Hassan Preisler och norska Hilde Sandvik som den här gången bland annat tar upp huruvida kulturen verkligen ska vara uppbygglig.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Har dere noen gang tenkt på søstrene til Askepott? Altså, de stygge stedsøstrene som kapper av seg halve føttene for å få plass i skoen som Askepott løp fra på slottet, da de hadde danset med prinsen. Har dere tenkt på de?
Nei.
Nei?
Ja, jeg har tykt litt synd om dem.
Ja, det tenkte jeg også at du sikkert hadde tenkt litt på de. For jeg innrømmer at jeg har ikke skjenket de en tanke. Ikke til i går, da jeg så Emilie Blickfeldts debutfilm, Den stygge stedsøsteren, og jeg har hatt mareritt i natt, og jeg skjems litt.
Det er noe vi kvinner bare må gjøre, uansett hvor ekkelt vi synes det er.
Hvem er Emilie Blickfeldt?
Nei, det er en som har hatt en debutfilm, en norsk filmskaper, som kom okay. med sin aller første film, som er vist i både Berlin og Sundance, for wow. øvrig.
Men hvorfor skjems du for?
Nei, det er noe med de historiene som man har hørt en million ganger. Og så har man et helt tydelig bilde. Og så er det noen som vrir bittelitt på perspektivet, så plutselig så ser jeg noe helt annet. Og det er det jo på en eller annen måte også noe forførende farlig i. For plutselig der så er det kun stedsøstrene ser. Og jeg har glemt Askepott. Totalt. men hun finnes jo der fremdeles.
Ja, det er klart. Men er det ikke ganske viktig at noen gang våge utsette seg for det helt motsatte perspektivet?
Nettopp.
Det kan være veldig utfordrende for en.
Ja. Men hvis en da plutselig kun ser det nye perspektivet.
Ja.
Og her var det, altså det en grotesk film, det en splatter komedie, vil jeg si.
Aha.
Grusom. Fordi at alt blir malt sånn ut, stedsøstrene. Altså den ene stedsøstren da, som offrer alt, kapper av seg alle tær for å passe inn. Altså, jeg vet ikke, jeg skal ikke si hva hun ellers gjør for å bli denne prinsens utkåret. Åh. Skal Putin-apologeter ha plass i samfunnsdebatten? Eller bør noen synspunkt akkurat nå holdes ute når alt rundt tilspisser seg? Det spørsmålet aktualisert av opprop og motopprop i Norge etter at en gruppe akademikere beskyldte en NGO for å forfølge statsviteren Glenn Diesen. NGO jo en samlebetegnelse for en ikke-statlig frivillig organisasjon som får støtte statlig eller ikke-statlig. Diesen professor ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Han kom dit etter å ha vært ansatt ved Økonomihøyskolen i Moskva. Hva så stridstema? Diesen mener blant annet at det var NATO som provoserte fram krigen i Ukraina. Han har skrevet rundt 100 kronikker og hatt en rekke opptredener på statseide Russia Today, som forbudt i store deler av Europa, men ikke i Norge. I fjor gjestet han podcasten til filosofen Alexander Dugin, en mann som blir sett på som Putins hjerne. Men nå mener også en gruppe akademikere at han blir forfulgt av Helsingforskomiteen, som blant annet skal ha tatt kontakt med hans arbeidsplass og henvendt seg flere ganger og sagt «Hva dette?». Den norske Helsingforskomiteen har i flere tiår arbeidet systematisk for å forsvare ytringsfriheten til enkeltstående dissidenter og organisasjoner i land med autoritært styresett, for eksempel. Diesen kaller de på sin side for brunskjorter og propagandakomité. Det har han gjort blant annet hos podcasteren Wolfgang V. Dette går jo rett til kjernen i dagens debatt klima, men hva tenker dere? Hassan?
Jeg havde faktisk set ham, Glenn Diesen, i nogle klip på YouTube og sådan. Jeg tror, for nogle uger siden, så spurgte jeg dig, Hilde, hvem er ham der? Ikke? Og så skrev du tilbage, jamen han er Putin-apologet. Og så stoppede jeg naturligvis med at og se hans ting, ikke? Fordi det gør man jo. Og det er egentlig det, jeg tænker, at det er, hvad hedder det, at vi deler os op nu, ikke? Mellem dem, der synes det ene, og dem, der mener det andet. Og det er utilgiveligt at stå på den forkerte side af hegnet. Altså, vi skal ligesom tilslutte os de kollektivt vedtagende holdninger til bestemte områder i den her verden, som er så tilspidset lige nu. Og det er jo, ja, hvad fanden skal man sige? Jeg er jo ikke kvalificeret til at vurdere hans eller andre videnskabsmænds eller videnskabsfolks forskning. Altså, så jeg kan ikke personligt finde ud af, hvad der er fakta og hvad der er fake news. Altså, det er jeg ikke. Jeg har ikke evnerne til det. Så jeg læner mig jo ind i de fællesskaber, som har vedtaget, hvad der er fakta og hvad der er fake news. Ikke? Og så tager jeg det for gode varer, fordi jeg vil heller ikke udskammes. Altså, jeg vil også bevare skindet på næsen og mit gode job. Ikke?
Og så?
Alltså, det finns ju någonting som heter akademisk frihet och den innebär att vi har forskare i den fria världen som kommer till slutsatser som alla inte drar. Och ibland kan det ha varit enormt stora framsteg för forskningen och ibland så har det bara varit plågsamt, pinsamt. Men det ingår liksom i själva forskningen i sig själv i den fria världen. Mm. I Sovjetunionen så fanns det bara forskare som tyckte precis likadant. Precis likadant. Och det så vill vi inte ha. Jag tycker att det är obehagligt när jag hör att Helsingforskommittén har kontaktat hans arbetsgivare. Och frågat om han verkligen ska få vara där. Det är sånt som sker i samhällen som i alla fall inte jag gillar, däribland det ryska. Men jag tänker också att jag som bor i Sverige kan ju inte se Russia Today eftersom Sverige har förbjudit dem. Och det gör att jag kan inte ta ställning till, jag kanske skulle kunna gå in på YouTube, tänkte jag inte på. Jag kan inte ta ställning till vad han säger där. Det här är ett starkt brott mot pressfriheten skulle jag säga, att förbjuda vissa mediehus att sända. Det man underkänner är medborgarnas möjligheter att värdera själv. Jag tror att det här är en forskare som står väldigt långt ifrån mig. Men jag vill ändå ha en möjlighet att kunna höra de som inte tycker som jag. Jag tycker att det är viktigt för att jag själv ska kunna skärpa mina argument och säga emot. Därför att vi blir slappa i tanken annars. Vi blir fårskallar om vi bara ska omge oss och lyssna på dem som tycker precis som vi själva gör.
Helt säkert, ja. Man ska måske lige indskyde, att den norske Helsingforskommitté faktiskt benekter att de har försökt att cancellera ham.
Jaha, men då stämmer alltså inte att de har kontaktat hans arbetsgivare, eller?
Alltså, Helsingforskommittén hävdar att de skrev brev till universitetet där han jobbar att de hade utfordrat han direkte med flera anledningar. Det man kan se är att enkelt personer i Helsingforskommittén har varit väldigt tydlig ute, för exempel på X och andra städer, men de benekter ju att de har förföljt på något vis. Men jag kan också säga att någon av de synspunkter han står för exempel är att det var brittiska myndigheter som stod bak drapsförsöket på Skripal och dottern, som Ryssland har fått skylden för, att Ryssland inte var med på att skjuta ner passagerarflyget MH17 i sin tid, som tog livet av nästan 300 passagerare. Där är flera sådana ting som, alltså, där han tydligt ställer sig på russisk sida och han kritiserar inte Putin, men alltså han säger i samtal med Wolfgang W, som ju är mer av ett mikrofonstativ än en podcast, för exempel att dåvarande generalsekreterare i NATO Jens Stoltenberg drog till USA för att sälja krigen. Hör här.
Selv Stoltenberg gick ju till USA för att sälja krigen efter att de började att bli mer och mer opopulär. Och han sa det samma, att det brukar väldigt lite pengar. Vi har möjlighet att sväcka ryssarna nu som en motståndare.
Men det er jo et standpunkt. Altså, det,
ja, det var nettopp det jeg skulle si.
Jo, jo, Stoltenberg har jo ikke stået i USA og sagt, jeg vil sælge krigen. Men det er jo stadig et standpunkt at sige, at Stoltenberg tog til USA for at sælge krigen. Altså et standpunkt, man jo godt kan indtage. Altså, det kan man jo godt.
Men det er, akkurat forgiftningen av Skripal er jo noe annet. Det er, det er noe annet enn en, en et standpunkt, det er en, ja, en det påstand. Men jeg har for min del forsøkt å høre hva Diesen sier og hva han står for. Jeg har blant annet hørt gjennom samtalen han hadde med Alexander Dugin. Og der hørte jeg en mann som stort sett satt og nikket til Dugins synspunkt. Og for mitt perspektiv totalt enerverende å høre på, kanskje også farlig, men ville jeg stoppe han fra å snakke på ingen måte. Mm.
Nei.
Men bør han møtes faglig? Ja, definitivt, og det blir han også. For det gikk jeg også etter. Mikael Søslov, som er historiker og lektor ved Institutt for tverrkulturelle studier ved Københavns Universitet, selv oppvokst i Russland, han kaller i en bok han ga ut om putinisme i fjor, Diesen for en partisaner i sitt Russlandsyn. Samtidig så sier Mikael Suslov også, altså han ser på Diesen som en kollega. En bok Diesen ga ut før krigen ble anmeldt i Nordisk Østforum av en svensk historiker som skriver at Diesens bok blir svårlest ettersom det er oklart om den utgjør en samhällsanalyse eller er et partsinnlegg i debatten om Russlands framtid. En annen bok om den vestlige sivilisasjonens forfall og Russlands fremvekst, som har vært noe av hans Diesens på mange måter, det er det han har jobbet med i flere år, den kom i 2018, er det en amerikansk historieprofessor som også slakte i en fagfellevurdering. Der, i denne boken så sier Diesen at Europa nå må velge mellom Russland eller islam, eller et USA som er allerede forfalt av dette før Trump, og han er jo trumpist. Altså, det kan en finne ut av hvis en dykker ned. Og det er faglig motstand, som det går an også å lese.
Ja, det kan du si, men der er jo også noen elementer, noen lag i det her, som vi ikke beskæftiger oss med lige nu. Jo, vi gør det, men uden å formulere det vi gør, ikke? Altså, Hilde, du har lige nu lavet den længste introduktion af et emne nogensinde, tror jeg, før der ligesom blev åbnet op for, at vi kunne diskutere det her. Og det er fint, jeg tænker, der må være en årsag til det, altså at du også har noget på spil i forhold til Glenn Diesen og den norske offentlighed. Og de elementer af den her samtale, som vi ikke har, synes jeg er enormt interessante, fordi vi jo alle sammen i den her tid, som er så elektrisk, ikke? Vi er jo alle sammen bange for at træde forkert, ikke? At træde udenfor, fordi feltet for fællesholdningen bliver mindre og mindre.
Ja, men det handler jo mer om å gjøre det skikkelig. Og jeg tenker jo at jo mer tilspisset en situasjon er, jo mer grundig arbeid må jeg gjøre.
Exakt så. Jeg håller helt med. Og når vi pratar om en forskare på det her viset, om jeg skal tro historiker kollegor då, som jeg tror då, at han er også brister i sitt hantverk som forskare då. Det är faktiskt väldigt många forskare som gör det. Men när vi pratar om det på det här akuta sättet så är det som att kriget faktiskt redan är här. Det är inte det. Kriget är inte här. Och vi kan inte bete oss som att kriget är här och att det därför ska finnas skäl att gå in med repressiva åtgärder. Vi måste agera som att vi fortfarande är demokratier och att yttrandefriheten som är en del av demokratin som är bara inte går att kompromissa med, tänker jag. Och i den ingår den akademiska friheten och netto. I den ingår också att forskare är mer eller mindre skickliga i sina värv.
Ja, men og det har I sikkert ret i. Det ved du i hvert fald, Åsa, som forsker, mere om, end jeg gør. Ikke? Men jeg må alligevel insistere på, at jeg kender en del til mennesket, ikke? Og forskere er også mennesker. Og når jeg læser for eksempel, at man som forsker er underlagt noget, der hedder akademisk ytringsansvar, ikke? Og man skal leve op til nogle videnskabelige kvalitetsnormer, nogle saglighedsnormer, og de her fagfælle vurderinger, vi taler om hele tiden, hvor der så fremsættes alternative hypoteser og så videre, ikke? Så tænker jeg, shit mand, hvis det var inden for kunstverdenen, ikke? Så ville alle de her begreber blive betragtet som fascistoide, ikke? Fordi det ville netop være, hvad hedder det, det som ville garantere, at den skæve forskning, altså at de vanvittige tanker, ikke? Altså det, der er i opposition, aldrig rigtig får plads. Og det er jo den frygt, jeg oplever ved den her tilspidsede situation, hvor vi jo ikke kun regulerer ved hjælp af lovgivning, men ved hjælp af udskamning. Ikke? Og det, vi ved jo, hvor effektiv udskamning er, og som jeg startede med at sige, så er forskere også bare mennesker. Mm. Og det element, synes jeg, at vi ikke må overse, det er så centralt i den her debat. Ikke?
Jeg mener jo også, at netop i en sådan situation, så kræver det mere af os alle.
Exakt.
Og du siger her, altså, at jeg bruger mye tid på en indledning, så er det jo nettopp fordi jeg tager det seriøst. Og så siger jeg samtidig, vil jeg ha stoppet Glenn Deasons mulighed til at snakke på ingen måde. Synes jeg det er bra at jeg kan læse Russia Today i Norge? Selvfølgelig synes jeg det. Men det skal også møtes. Og derfor så er det vigtigt for mig også at ikke bare ta for god fisk, at den ene siger, at han er en elendig forsker, og den andre siger, at han er en god forsker, men faktisk ettergå og lytte selv. Og det at høre for eksempel han i en lang samtale med Dugin, som snakker om vestens forfall, der møter det ideologisk, hvor jeg selv står som menneske, fordi han snakker om at den russiske konservatismen er det som på en eller anden måte skal gi Europa en ny chance. Og da tænker jeg, hell no. Altså, jeg vil, den verden der vil ikke jeg ha. Og da kan han være forsker eller hva han vil, men der sitter han som en disippel ved beina til Dugin og hører på uten å stille et eneste kritisk spørsmål.
Norsken, svensken og dansken.
Nå har Trump kommet med en lang liste spørsmål til samarbeidsuniversiteter i Europa, der universitetene må svare på helt konkrete spørsmål, for eksempel om forskningen er patriotisk.
Hva?
Og et sånt begrep er jo ekstremt problematisk også når en snakker om forskning. En må også svare på om en har mangfoldsperspektiv, klima og så videre og så videre. Og der det trues med selvfølgelig i den andre enden at hvis en svarer feil på de spørsmålene, så er en ikke lenger et samarbeidsuniversitet for og mottar amerikansk støtte på noe som helst slags vis.
Det her visste ikke jeg. Det her er mest upprörande jag har hört på väldigt, väldigt länge. Och det är precis det här som vi har varnat för i den här podden i flera år. Att det kommer en backlash där de värderingar som vi ena stunden måste omfamna. Snart är det några andra åsikter som alla måste ställa upp på.
Ja.
Det är fruktansvärt.
Men det där är sjovt, ikke? Altså, det är ju alltid sådan att den ene mans loft är den anden mans gulv. Ikke? Og vad heter det? Trump och trumpisterna tänker ju om deras processer, också den process de inledt i förhållande till universitetet Columbia. Ikke? Att deras processer är frigörande processer, fordi de plötsligt sätter universiteterna tillbaka på plats så de kan bedrive forskning og ikke politisk agitation. Ikke? Det er jo det, de oplever, at de er i gang med at gøre, fordi de ser, at universiteterne har været underlagt en vanvittig venstreorienteret bølge af wokeisme og så videre. Ikke? Og det er jo det, der nogle gange kan gøre min hjerne fuldstændig sindssyg. Altså som da jeg var barn dengang under Falklandskrigen, hvor min mor var på den ene side af krigen, og min far var på den anden side af krigen. Og jeg forstod ikke, at de her to mennesker, som jeg betragtede som voksne, modne, tænkende, kloge individer, at de kunne have så forskellige standpunkter til noget så afgørende, der foregik i den verden, jeg kiggede ud på, og som skræmte mig som barn. Ikke? Det er den samme oplevelse, følelse jeg har i dag. Hvordan fuck kan vi, rigtig mange af os kvalificerede, have så forskellige perspektiver på det, der foregår? Det vil altid forvirre mig.
Men der er jo noe i bunnen her, i alle fall tenker jeg det for min del, at det handler noe om hvilken type samfunn ønsker jeg for meg selv og andre. Mm. Hvilke verdier står jeg for meg selv og andre? Og da for eksempel friheten til å tenke og til å jobbe, akademisk frihet underlagt der, det det stabile. Og det betyr at om det Trump som krever patriotisme, eller om det Glenn Deason som ønsker seg et russisk konservativt Europa, så begge deler noe jeg ikke ønsker.
Nei.
Og da går man inn på meningsområdet. Og den rette snoren jeg da har hvem snakker om verden på en måte som gjør at den verden vil jeg drømme.
Helt sikkert, Hilde. Det er jo, men vi har jo også i vores program her igennem år talt om universiteternes degenerering, ikke? At det har været så tydeligt, at universiteterne simpelthen har underlagt sig selv en, hvad kan man sige, form for akademisk censur, ikke? Som har gjort, at man ikke havde akademisk frihed på universiteterne, og i mange tilfælde, ikke altid naturligvis, men i mange tilfælde. Og det er jo en del af det her program, ikke? Som ligesom går ud på, at der er rigtige og forkerte holdninger. Jeg synes, det er så, altså, det er ligesom om, at vi har delt os op i tre store flokke, ikke, som hver har sin undergangsteori, ikke, hvor venstrefløjen mener, at det er klima flettet sammen med kapitalisme, der vil føre til undergangen, og centrum mener, at det er Putin og nu også Trump, ikke, som vil få den her verden til at gå ned, så mener højre, at det er islam og woke, og måske endda EU, som er skylden i, at det hele vil gå af helvede til. Ikke? Og det er jo, jeg har jo venner fra alle de her kategorier, altså som jeg omgås, og vi ser fuldstændigt forskelligt på verden.
Det er nettopp derfor jeg synes at historien om stedsøsteren interessant.
Just det.
For selv om jeg begynner nå å se stedsøster overalt, så finnes fremdeles Askepott. Hun der. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hva har dere å hisse denne uken? Hassan.
Ja. Okay. Jamen altså, min his går til Norge i denne uge. Det er sådan i Danmark, at vi har jo ikke rigtig nogen sten. Vi har mest kalk, ikke? Så i Danmark har man fisket efter sten i århundreder for at kunne bygge huse og broer og hvad ved jeg. Men det har gjort, at der ikke længere er nogen sten tilbage på havets bund, og det er selvfølgelig ikke godt for havklimaet. Og der kommer Norge så til undsætning med 15.000 tons norsk granit, som er på vej til Limfjordens bund for at genetablere et stenmiljø på havets bund. Så tak til Norge for granitten. Min dis går til en sag i Danmark, som handler om politiet. Det er sådan i Danmark, har vi netop opdaget, at politiet lader som om, at de efterforsker sager, men i virkeligheden så vasker de dem. Og vaske, det er jo et begreb, man kender fra Sverige. Man vasker champagne ved at hælde den ud i vasken, ikke? Og det er sådan, man altså gør med hvad hedder det, kriminalsagerne i Danmark hos politiet. Man vasker sagerne, fordi der simpelthen ikke er tid og ressourcer til at opklare dem. Det er en skandale af format. Jeg er i chok over det her. Hvad med dig, Åsa?
Har ni ordet matbud på norska och danska? Alltså de här som cyklar ut med mat.
Fodora och sånt.
Fodora och då är det så att matbuden på Volt.
Mm-hmm. Volt. Ja.
De levererar ju mat på cykel eller moped. De arbetar 12 timmar en dag, 7 dagar i veckan. De har gått i strejk. berättar Norrköpings tidningar. Det tycker jag var heja heja. Det är min hiss. Veckans diss går till att Sverige har bestämt sig för att låna pengar för att bygga ut försvaret med ytterligare 300 miljarder. Detta samtidigt som bankerna gör rekordvinster. Jag hade hellre sett att man hade finansierat det här genom att beskatta kapitalet. Ni vet ju att jag är vänsterextremist. Så detta kan inte komma som en överraskning för er. Hilde, du då? Hiss och diss.
Min hiss, det går till att de nordiska bioteknologirådene har kommit med en felles uttalelse för första gång, de medicinsk etiska råden alltså. De har nu kommit med en uttalelse där de vill begränsa hur många barn en säddonor får ge upphov till. För idag finns det ingen internationella regleringar till trots för att spermier och ägg har blivit en internationell handelsvara. Och särskilt danskar har ju spridit sig ut över och det finns kanske hundrevis av halvsösken runt förbi. Men nu står alltså Norden samman och vill ha igenom ett regelverk, fälles regelverk i EU. Det är min hiss. Ja. Men det är att Danmark vidare säljer norsk ström, alltså vi exporterar ström till Danmark. Strömmen flyter genom Danmark rätt över i Tyskland. Och för det tjänar Danmark pengar och Norge måste betala en slags bompengeavgift för miljarder av pengar som gör danskarna rike. Det handlar om hela detta strömsystemet som självklart som har sina utmaningar, men Norge kommer alltså usett vanligt dåligt ut av det spleislaget. Okay. Men här tror jag det är EU och Acer som ligger bak. Jag tror inte danskarna en gång kan rose sig av att vara bättre förhandlare här i denna sammanhangen.
Nej. Hiss
och diss. Fredag förra uke slog Berlingske upp att en tidigare toppolitiker är tiltalt för besittelse av övergreppsmaterial av barn och en barnsexdocka. I 2 år ska saken ha varit efterforskad. Hur var reaktionen inledningsvis för en visste vem detta var, Hassan?
Ja, men det var inte något inledningsvis, för vi visste faktiskt mycket mycket hurtigt vem det här var, för medierna hade lavet så dålig maskering för att upprätthålla navneforbudet som skulle nedlägges. Ikke? Mm. De hade lagt bilder upp som det tog få sekunder att söka på och så visste man vem personen var. Ikke? Så det var inte någon inledning till det här. Det är såklart en debatt om den här navneforbudsparagraf vi har i den danska lagstiftningen. Det har vi väl också i Sverige och Norge. Det är en debatt lige nu, för det jo är så nämnt att omgå det här i de tider hvor man kan skriva allt möjligt inne på Reddit för exempel, ikke?
Ja.
Och därmed finna ut av vem det hela handlar om, ikke? Och det är självklart en väsentlig debatt, men det allt överskyggande är ju att den här tidigare minister och mycket prominente socialdemokrat Henrik Sass Larsen är tiltalt för att ha varit i besiddelse av ett mycket omfattande övergreppsmaterial på barn, eller av barn.
Han valde ju att gå ut själv och skriva en pressmelding där han säger sig oskyldig och säger också att han var i färd med att skriva en bok och att detta var del av ett bokmaterial som skulle komma fram noe, og at han aldri noensinne har gjort noe vondt mot et barn. Det sier han selv. Men statsminister Mette Fredriksen, som tidligere har uttrykt stor støtte til ham, hun har også sittet i 2 regjeringer. Han har hatt 2 ministerposter, finansminister, industriminister, sammen med henne og folketingsmedlem. Hun er sjokkert, og det hører vi her på DR.
Det är meget, meget chokerande vad der kommer fram. Det är en allvarlig tiltale för någon av de aller, aller värsta förbrytelser man kan begå.
Mette Fredriksen är chockerad, men det kan vi ju väl också vara alla.
Det tror jeg, vi alle sammen er. Ja. Ja. Altså, han udtaler, jeg har aldrig gjort et barn fortræd og kommer aldrig til at gøre det. Mit ærne har været det stik modsatte. Det er hans udtalelse. Ikke? Og, og så kan vi jo så forstå, at der var et eller andet bogprojekt på vej, som nu er blevet afvist af det forlag, han oprindeligt havde indsendt det til, ikke? Men det er jo, altså, man aner jo ikke, hvad det er, der foregår med den bog. Altså, er det en afsløring, at pædofilinetværk han har haft gang i? Eller hvad går det her ud på?
Altså, det finns alltså en bok och ett förlag.
Nej, et manus som han havde leveret, det er ikke politikken forlag faktisk.
Yeah. Det der havde jeg ikke alls fått med mig, for det var interessant, for når vi havde den her lagstiftningen i Sverige om hurvida man får ha barnpornografiska bilder på sin dator, så var det ju väldigt många journalister och forskare som menade att om man inte får ha det så blir det helt omöjligt för oss att laga vår journalistik, att kunna forska om det här, att kunna göra böcker om det här och så vidare, för att man måste kunna ha materialet, så att säga. Det är det man arbetar med. Det här lyssnade man ju inte på då, utan det här förbudet, alltså i Sverige så har vi till och med en 10 år gammal dom, en svensk illustratör som blev fälld för innehava manga-teckningar där en flicka bland annat sitter och äter en banan. Alltså en teckning. Han blev dömd för innehav av en manga-teckning. Och det är ju helt absurt. Och jag tycker ju också att väldigt
mycket... Alltså en manga-tegning är ett barn.
Ja, av ett barn. En japansk teckning av ett barn. Där bevismaterial, bland annat var de flicka som ja, det var fantasier. För det var fantasier på papper. Ja. Sen är det naturligtvis något annat om man faktiskt är pedofil och har barn, riktiga barn, bilder på riktiga barn. Det är ju faktiskt en annan sorts kategori. Det jag funderade på, det som jag fick med det här, det är en tragedi alltihopa, för att är man pedofil så är man ju liksom, man har ju en störning. Va? Det är att han har en, vad jag förstått, en docka. Eller hur? En docka som är ett barn som man får anta då att han har haft sexuella lekar
inte.
Med då. Eller?
Ja, den är skåret upp i skridet.
Men frågan är ju, kan man dömas för övergrepp mot en docka? Det är ju, då är det ju en fantasi. Den här dockan har ju inget själsliv. Den finns ju inte på riktigt.
Men det kan man i Danmark. Det
kan
ulovligt.
Man i Danmark. Jeg
ja, der er et forbud mod sex med børnedukker.
Ja,
altså, der er et forbud. Det er
jeg tycker
forbud.
At det er veldig, veldig konstigt. For den her dockan er som sagt, finns ikke på riktigt. Det er en docka. Og den her dockan kanske gör at pedofiler ikke förgriper sig på riktiga människor. Det vil säga barn.
Ja, altså, det er komplekst, ikke, selvfølgelig. Altså, da jeg læste om at den her dukke er blevet skåret op, ikke, i sit skridt, ikke, så tænker jeg jo, hvad er det her for noget klamt noget, ikke? Men så læser jeg jo også forskernes beskrivelse af sex med børnedukker, som pædofile kan bruge, netop for at undgå at skulle kontakte børn,
ja,
ikke? Fordi som forskerne siger, så kan, hvad hedder det, pædofili ikke behandles væk.
Nej.
Det vil altid være der, og i stedet for at udskamme de pædofile, så de begynder at gøre ulovlige ting i det skjulte, så skal man give dem mulighed for at udleve deres seksualitet inden for nogle andre rammer, altså nogle rammer, som ikke gør skade på nogen levende mennesker. Mm. Og der kan en børnedukke komme til sin ret. Ikke? Samtidig så kan jeg slet ikke holde ud at tænke på det, altså selvom det er en dukke, ikke? Så kan jeg slet ikke holde ud at tænke på, men vi ved jo ikke, om han har dyrket sex med den her dukke. Altså, altså Henrik Sass Larsen, den tidligere minister, vi ved det jo ikke. Altså, ifølge ham selv, så er der noget andet på spil. Ikke?
Jeg tycker, at det er jätteknäppt at have sex med en docka og skære op en docka i underlivet. Men det er ändå någonting som sker hemma i hans hem. Det er fantasier. Den her dockan finns inte på riktigt. Altså, dockan finns, men det er ingen människa. Och heller det. Jag har ju haft fördelen att ha en av Sveriges främsta pedofilforskare under en middag bredvid mig. Fick lära mig otroligt mycket. Och precis som du säger, Hassan, det här går inte att behandla bort, utan det är någonting som sitter där. Och då handlar det om hur ska vi hantera det här, vi andra.
Mm.
Och då är det ju hellre då en docka än att man ger sig på riktiga barn.
Mm. Sass Larsen är ju en intressant skikkelse i dansk politik. Han har, mener blant annat Arne Hardis i Vikenavisen, transformert sosialdemokratiet, altså sosialdemokratiske partiet, til der man er i dag. Og har vært i veldig opposisjon til media blant annet, men også var i ekstrem opposisjon til det elitepreget som sosialdemokraterne hadde.
Mm.
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
Undervisningsminister Mathias Tesfaye nedsätter en ny kanonutvalg. Nå gäller åndlig upprustning. Litteraturen är ett gott sted att starta, säger han i information. Det är en litteraturkanon som ska upprustas efter 20 år. Förra gång så var det 13 män och en kvinna på den listan. Tove Ditlevsen blev för exempel vägrad och funnet för lätt. Men jag vet inte om det är bara kvinnor som ska in nå i den andliga upprustningen. Men det där är ju inte de enaste i Danmark da, som diskuterar kanon i ögonblicket. Det säger kanske också något om tiden vi är inne i.
Men Hille, blev inte du chockad? Du kanske kände till det. Men att Danmark har en litteraturkanon där de har en enda kvinnlig författare. Vad säger detta?
Men alltså, blev du chockerad, Åsa?
En kvinna som gör ett utgav...
Karin Blixen, ska vi säga. Det är Karin Blixen,
som gör ett utgav flera sin böcker under ett manligt synonym. Men det er rigtigt, det er ret bemærkelsesværdigt. Ja. Det er godt, at der kommer flere nordiske og kvindelige forfattere ind i Danmarks kanon. Men jeg må sige, altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg er så sur i den her uge, men altså sådan noget som åndelig oprustning, ikke? Altså sådan et begreb.
Ej, jeg hater det faktisk. Jeg hater det.
Ej, jeg bliver så nervøs af det. Når man så siger, at vi skal starte den åndelige oprustning i litteraturen, hvad betyder det? Altså, hvad med de bøger, der bliver skrevet, som ikke interesserer sig for åndelig oprustning, som faktisk ønsker åndelig nedbrydelse?
Ja, eller bare viser, at man er en sprukken menneske, som just Tove Ditlevsen. Ja. Ja. At livet er så svårt. Dårlig mamma, dårlig dotter, dårlig hustru, tvivlar på sig som författare, narkoman, alltihopa. Självmord. En av Danmarks främsta författare. Finns ingen andlig upprustning i henne överhuvudtaget. Det är bara en insikt i en människas liv och hur svårt det är att leva.
Ja, jag kommer till att tänka på, I vet, den danske landsfader Grundtvig, ikke, som jo har sagt så mange ting, som vi så ofte citerer. Bland annat sagde han frihed for Loke, såvel som for Thor. Og det fortolker vi ofte som, at der skal være plads til alle synspunkter, alle menneskelige perspektiver osv. Det er bare ikke det, det betyder. Det betyder, det er, at vi skal kunne rumme ondskab og godhed. Ikke?
Ja.
Mm.
Fordi det er det, de to karakterer ofte, ikke altid, men ofte repræsenterer. Altså den brutale godhed og den udspekulerede ondskab. Ikke? Og den er en del af os og vores menneskelige natur. Og det interesserer mig meget mere end åndelig oprustning. Så jeg er helt på linje med dig, Åsa.
Men hvad med snur på det da, Hassan? Og siger, at netop den åndelige oprustningen i Norden er at vise frem Loke og Thor i os selv. Vi vil ikke inn i en verden der vi bare skal ha Thor som kjører over himmelen. Vi vil å vise frem at vi har plass til både, holdt jeg på å si, Glenn Diesen og den onde stedsøsteren.
Men, jo, det forstår jeg, og det har du også ret i, ikke? Men nu, lige nu, vi har i Danmark fået en ny beredskabsplan. Den indeholder ikke et ord om kunst og kultur.
Nej,
ikke? Og
det, Sverige også.
Det, Ja, det er hele kunst- og kulturbranchen selvfølgelig ude og pointerer, og så peger man mod Norge, som jo har lavet den her ekstremt omfattende beredskabsplan med en masse punkter på kunst- og kulturområdet. Og så siger man så i Danmark, det skal vi læne os ind i, vi skal lære af nordmændene for at kunne lave en åndelig oprustning. Ikke? Når jeg så læser om, hvad det er, man ligesom i Norge ønsker med den her kunst og kultur i disse tider, så er det jo ikke at give plads til de mørke sider af sjælen, altså at grave i dybet og frembringe den komplette menneskelighed. Nej, det er noget med at styrke demokratiet, ikke? At fremme social tilhørighed, ikke? At øge sandsynligheden for, at man går op og stemmer ved valget, og styrker de demokratiske værdier, ikke? Og så videre.
Du siger det som om det er en veldig negativ ting.
Nej, men man skal bare ikke,
lige præcis. Man skal ikke tage kunsten til indtægt for en eller anden form for opbyggelighed, som man netop i denne tid synes skal være dominerende.
Nej. Men faktisk så er det sådan, for dette har EU undersøgt, at de samfundene der folk deltar i kunst og kultur, altså der deltar selv, er også de samfunnene der folk stemmer ved valg. Just så det at og, hvis du synger i kor eller gjør ting, så er du også det mer demokratisk anlagt.
Ja, eller framförallt at man känner at man er en människa som får finnas till i ett samhälle. Ja. Som er, man er kreativ og aktiv. Alltså man kan sätta ihop hur många såna här kanonlistor som helst, men om man samtidigt skär ner på biblioteksverksamheten, det finns inte skolbibliotek i Sverige på alla skolor, eller där man skär ner på hela den här infrastrukturen där det är liksom svårare att vara konstnärlig utövare för pengarna stryps och så vidare, så finns ju ändå ingen andlig upprustning. Jag tror att om det skulle bryta ut ett krig så är det inte så att man sitter med den här kanonen och tänker så här, nu ska vi samla oss, utan då är det kan vara en sång som skrivs i stunden som alla börjar sjunga på. Eller det kan vara en sång som är 40 år gammal som ingen har tänkt på, som plötsligt tolkar allt vi känner just nu. Så det här är ingenting man kan centralt dirigera. Det kommer underifrån från de mest oväntade håll.
Men det jag tänker lika mycket där är att visst det är något jag ska slåss för, så är det ju nettopp att vi här i den delen av världen har möjlighet att skapa fri kunst och kultur. Och på den måten så har kulturen ett starkare avtryck i mig kanske nå än någon gång för. Jag får nästan lust att kasta in ett Kafka-citat när vi snackar om böcker och högt flyvande idéer och Thor och Loke. Kafka har sagt att boken är öxen för det frosna havet i oss.
En gång till, förklara för mig.
Boken är öxen.
Yxan. Ja, nu har jag.
För det frosna havet i oss.
Ja, just ja, det har han sagt. Ja.
Ja. Och det är ju nog med det med att öppna upp och inte lucka igen i denna tiden. Men både Høyre hade landsmöte nu, de vill ha en kanon. I Sverige får vi snart en kanon. Det är ju på tide att vi lager en nordisk nu då.
Jag blir så, jag säger som Hassan, jag blir bara nervös av allt på det här. Jag blir jätte nervös. Jag bara säga han nej.
Ja, men det er jo også fordi, så ved man, så skal der en, så skal der tre højreorienterede, tre venstreorienterede, der skal tre kvinder, tre mænd, der skal være en eks-alkoholiker, en tidligere narkoman, og så bliver det ligesom sådan en sammensætning, og det illustrerer bare ikke menneskets kompleksitet. Hvis jeg skulle drømme om en kanon, så skulle den være fuld af dissidenter, kun dissidenter.
Kai Munk er troende øverst.
Ja. Jag tänker, jag tittar ju på, jag är helt fascinerad av den här tv-serien om Odd Nerdrum som nu går på SVT i Sverige. Den här norska konstnären som hatar modernismen och bor på en gård med sin fru och sina 7 barn och de kallar sig själva för en sekt. Och det här är ju en konservativ utopi som de lever i han ser sig själv som dissident. Det är det som är poängen. Han tycker att han är så missförstådd utanför allt uppe där.
Låt oss höra ett klipp från NRK.
Jag har väl levt väldigt mycket i en krig, har jag förstått. Och Jeg har jo vært the bad guy i den krigen, så det har vært ganske stritt.
Nej, men alltså, de är så allvarliga och pretentiösa och det är paradoxalt nog bara yta i det där, men jag kan ändå inte sluta titta. Och han ligger ju i vinnarhålet. Jag skulle säga att det här är en konservativ utopi som väldigt, väldigt många drömmer om, tror jag. Att gå runt och se ut lite som Rembrandt och liksom förneka omvärlden och liksom ingenting modernt för att komma in här över tröskeln och sådär. Det är fantastiskt paradoxalt att man kan tycka att man är en underdog när man egentligen bara ligger i vinnarhålet.
Alltså jag kan dessvärre inte se hela serien, men jag har sett en del klipp efterhånden och så har jag läst om den. Och jag, alltså allt vad jag ser och läser, och den hemlighet, I må verkligen inte säga det här vidare, det får mig till att tänka att sådan där vill jag gärna avsluta mitt liv.
Jag kände det på mig. Jag visste det, Hilde. Du är inte förvånad, va? Nej, vi ska inte berätta det här vidare.
Det är därför han är i Norge idag, för att undersöka om det är ett sted han kan ta med familjen.
Det är riktigt.
Jag
sitter faktiskt i Ålesund. Och egentligen så ser jag ju, bortsett från att det är lite diset idag, så ser jag ju ud over havet. Er I klar over, hvor sjældent? Altså, jeg ser jo normalt ud over et sund eller et bælt, ikke? Altså, nu ser jeg ud over havet for alvor, ikke? Lidt længere derude, der er Færøerne, så kommer Island, så kommer Grønland, og så kommer Canada, ikke? Altså, det er den retning, jeg kigger lige nu fra Ålesund.
Det klæder dig.
Du lytter til Norsken, Svensken og Dansken.
Årets fotbollssäsong är igång och i Bergen startar den med en häftig historia i Bergensavisen om ett 18 år gammalt fotbolltalent från Nigeria som var i färd med att signera för Bergensklubben Åsane. De var mitt i signeringsrunden där de uppdagade en liten fel. Spelaren måste hem om en tur, men bara vänt 15 minuter meldte han till tränaren och så försvann han spårlöst. Dagen efter at Åsane meldte han til politiet som savnet, dukket han opp hos Djurgården fotballaget i Stockholm. Det var den historien vi kunne lese her om dagen.
Mm.
Antageligvis offer for en fotballagent.
Visst.
Kanskje som tok han med seg. Åsane ble lurt i stry. Her var det noen som kjente ekstra penger. Det jo som å lese en krimroman.
Mm.
Åsane, som han nesten hadde signert for å spille i Obos-ligaen, nest øverste divisjon i Norge, mens Djurgården er en av Sveriges toppklubber. Ja, mulig, det er også motivert det.
Mm. Ja, så vi har jättemånga fotbollsagenter runt om i Europa och en del gör ju säkert sitt jobb, men det är ett växande problem med de här oseriösa. I Sverige så har vi också ett växande problem med alltså, kriminella fotbollsagenter som man kan säga, de uppvaktar föräldrarna, lovar dem en massa pengar så att de på sätt och vis köper deras barn, kan man säga.
Mm.
Och sen så tvingar man in de här barnen i kriminell verksamhet och de kan inte ta sig ur därför att de är, liksom, föräldrarna har redan tagit emot pengarna. Och det här är ett växande problem. Alltså de nästlar sig in lite överallt, de här gängkriminella. Nu ska inte jag säga att den här historien du berättade som var förfärlig nog i sig självt, att det är något kriminellt bakom det, men de blir lite livegna, de här väldigt unga människor brickor. Som är bra på att spela fotboll.
Ja, det blir hemskt mycket pengar lite, nästan, i den här branschen. Det är ju människohandel på många måter.
Det?
För mig som har läst alla krimromanerna till Pascal Engman så hör lyder detta känt, den förrige X handlar om nettopp dette med handler om kampfiksing og kriminalitet. Veldig god, faktisk. Men så er det dette barnet da, og samtidig som vi leste om dette i Bergensavisen, så har startet en rettssak med familien Ingebrigtsen i Norge. Det kommer vi sikkert tilbake til. Men her sitter altså disse løper, ikke bare talentene, men noen av verdens fremste løpere som har vunnet masse medaljer. Store mesterskap, vokste opp i en familie med en far som også var trener, som nå sitter tiltalt for vold mot sine barn. Og det pikante der er selvfølgelig at denne familien ble fulgt som en reality-serie av NRK. Og det jeg la merke til den ene dagen nå var at Jakob Ingebrigtsen, som er en av de fremste løperne i denne familien, mente ifra sitt altså da han vittnet, at faren ble verre etter at serien begynte å gå. Det er interessant, altså det der blikket du får på det livet, og, men også hvordan, altså snakk om sosial kontroll, men det er når barnet blir, som både den saken med denne 18-åringen, det Åsane og disse løpertalentene, så blir de brikker.
Men må jeg spørre om noe, fordi som jeg læser det, så du sagde, at han er sagsøgt eller i retten for vold mod sine børn. Mm. Er det det? Altså er det fysisk vold, han står anklaget for at have bedrevet mod sine børn?
Ja, fysisk og psykisk.
Mm. Ja, psykisk ved jeg, og manipulation, og han har drevet, hvad hedder det, børnene ved hjælp af frygt, og, og så videre. Der er ingen tvivl om, at det har været, at det har været, altså hvis det er, hvis det står til troende, det børnene beskriver, så har det jo været et forfærdeligt miljø at vokse op i. Men jeg kunne bare ikke læse nogen steder, at det var vold, altså fysisk vold, han havde udsat dem for.
Nå er jo dette en sak som er midt i opprullingen, og vi kommer sikkert tilbake til det, men det blir snakket om fysisk vold, veldig konkret.
Yeah.
Det er interessant det med psykisk vold, fordi det er flere som slåss for å få det inn i rettsapparatet. For eksempel å være utsatt for en psykopat over en lang tid, for eksempel, altså der du ikke kan vise til at du er blitt fysisk utsatt for noe ting som helst. Men det er en diskusjon det der. Og det hvordan skal bevise det, er veldig interessant.
Ja, fordi hvad tilhører ligesom forældreskabet? Altså, hvor sindssyg må man være som forældre, uden at det har nogen konsekvenser?
Jeg tror nok, det er mange, som følger retssaken også med det i tankene. Og det specielle her er jo, at det bliver for offentlig scene. Noget, som ellers er ekstremt privat. Vi lever jo nå i en tid der vi hele veien får beskjed om hvem som er lykkeligast av oss, og vi snakket litt grann om det sist, og vi kommer til å snakke om det igjen, men Norge faller jo på lykkemålinger. Danmark driver å finne ut hvem det er som er lykkeligst, for dere, det er nå på andre plass. Ikke slått finnene enda. Og så videre, men driver å knekke koden for lykke da. Vi har snakket om barn her, og igjen har svenskene nå lagt på bordet at man ikke blir lykkelig av barn.
Ja, så det är flera undersökningar som visar att man blir inte lyckligare av barn, och som inte har barn är anses lyckligare. Men däremot så tycker man att livet är mer meningsfullt om man har barn.
Ja.
Ja. Det är, jag tror att det är samma sak lite överallt faktiskt som man gör de där undersökningarna. Det kom en ny undersökning i Sverige den här veckan som säger att om man vill ha ett gott liv så ska man vara snäll. Snälla människor är lyckligare, och det låter så banalt, men det är väl klart att det måste vara så.
Ja, på den anden side, hvis vi skal lytte til det land, som hvert år indtager førstepladsen på den her, i forhold til det her lykkebarometer, Finland, så handler det jo ikke hverken om at få børn eller ikke få børn, om at være snel eller ikke snel, så handler det om at have meget, meget lave forventninger til livet.
Ja, just det.
Men skal vi rett og slett gå ut på den lykkeligste sangen som finnes? Svantes vise?
Ja.
Jeg elsker den.
Hvad er det med den sangen, Hassan?
Jamen det er sjovt, altså, det er jo Benny Andersen, der har skrevet Svantes vise, ikke? Og Svante er jo en karakter, en fiktiv karakter, Svante Svendsen, som blev født i Skåne. Og han er, ja, hvad kan man sige, han er jo et produkt af Benny Andersens fantasi, og han skriver nogle andre digte, end Benny Andersen gør. Altså, han skriver ikke modernistisk.
Det er ikke, det er ikke Abbas Benny Andersson.
Nej, det er en dansk digter. Ja. Benny Andersen skriver modernistiske digte, ikke? Hvorimod Svante, han skriver nogle anderledes digte med rim og rytme, ikke? Og de handler om ham selv og hans deprimerede tanker og følelser og skavanker, og om Nina, hans store kærlighed, ikke? Og så står han jo, Svante, altid og kigger længselsfuldt mod Sveriges kyst, ikke? Og længes mod højere bjerge, siger han, ikke? Han står i et lille neurotisk land, beboet af smilende gale, udtaler han med reference til Danmark og danskerne, ikke?
Det är, med den här visan där han ser hur hans Nina tar ett morgonbad och snart är kaffet klart. Ja. Och det är så vackert. Det är lyckan i det lilla som är hela livet egentligen, tror jag. Den är från 1973. Det här är bland det bästa jag vet.
Ja. Så den ju, I vet ju gott, den är starkt ironisk ment, ikke?
Nej.
Altså, men det, jag syns ju det är fantastiskt hvis I har gått glipp av, hvis I har missat ironin. För jag älskar den egentligen som den är bättre än jag älskar den som en ironisk kommentar till, vad heter det?
Se vilken morgonstund. Solen er rød og rund. Nina er gået i bad. Og jeg spiser ostemad. Livet er ikke det værste, man har. Og om lidt er kaffen klar. Blomsterne blomstrer op. Der går en edderkop. Fuglene flyver i flok. Når de er mange nok. Lykken er ikke det værste, man har. Og om lidt er kaffen klar. Græsset er grønt.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, danske Arstan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, DR og YLE. Redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenan og NRK Radio.
När vårsolens starka strålar börjar skina är det hög tid att vädra ur garderoberna och städa i stöket bland alla kläder. Men att rensa en garderob är inte den enklaste sak att göra, för där trängs minnen, känslor och historier i form av plagg och prylar. Lyssna på STIL om vårstädning i garderober fulla av minnen när du vill i Sveriges Radio Play.
Eller om en halvtimme här i P1. Nu är klockan 3.
Ekot nu. När Finlands president Alexander Stubb under lördagen besökte USAs president Donald Trump i Florida så diskuterade de bland annat kriget i Ukraina. Det säger Stubb till tidningen Hufvudstadsbladet. Han säger också att han betonade Finlands och Europas starka stöd för Ukraina och att det bara finns en initiativtagare till kriget. Under söndagskvällen så skrev Ukrainas president Zelensky på X att han tackar för Finlands stöd. Här i Sverige har fler än 6 av 10 företag försökt rekrytera nya medarbetare det senaste halvåret trots lågkonjunktur. Men många av företagen har svårt att hitta rätt personal. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
I en ny rapport har Svenskt Näringsliv frågat sina medlemsföretag hur de ser på rekrytering. Och för de företag som vill växa men inte kan så är det just svårigheten att hitta rätt personal som är det största hindret. Mia Bernhardsen är chef för kompetensförsörjningsfrågor.
Och det är ju allvarligt eftersom om företag inte de är motorn i våran ekonomi och kan de inte växa, ja, då blir det svårare att finansiera välfärden, det blir svårare att finansiera försvaret och också de infrastruktursatsningar vi behöver göra i Sverige.
Mia Bernhardsen, Svensk Näringsliv, reporter Erika Mårtensson. En pojke i tonåren skadades allvarligt i en bilolycka på riksväg 95 utanför Arvidsjaur under söndagskvällen, det uppger polisen. Olyckan skedde vid 22-tiden när en personbil krockade in i den A-traktor som pojken färdades i. I Kanada saknar över 300 000 hushåll el efter att en isstorm lamslagit stora delar av provinsen Ontario. Och söder om gränsen i Michigan och Wisconsin så har strömmen också försvunnit för många. Ekot Tina Flodin.
P1.
P1, Sveriges Radio.
Klockan är några minuter över 3 på natten. Jag som presenterar programmen här i kanalen. Jag heter Agneta Redell. Om en halvtimme ungefär hör vi programmet Stil, som handlar om att rensa garderoben. Och här och nu ska vi få ett samtal mellan Louise Epstein och Ulla Karin Nyberg, som är psykiater. Det ska handla om vad som utmärker en depression och vad man kan göra om man är orolig för att man har drabbats.
I hjärnan på Louise Epstein.
För ett tag sedan så gjorde vi ett avsnitt om antidepressiva SSRI-preparat. Och det fick flera lyssnare höra av sig, för de ville veta mer om depressioner. Hur mycket sorg och håglöshet ingår egentligen i ett vanligt liv? Och hur vet man om nedstämdheten man känner kanske är en depression som behöver behandlas?
Gäst är psykiater Ulla Karin Nyberg.
Du, Ulla Karin, finns det människor som kan vara helt säkra på att de aldrig kommer att bli deprimerade?
Nej, det finns det faktiskt inte. Det är ju en folksjukdom och vem som helst kan drabbas. Det är demokratiskt på det sättet.
På Vårdguiden 1177 så står det så här om depression. Om du känner dig mycket nedstämd under mer än 2 veckor och även har tappat lusten till sånt som du brukar tycka om att göra, kan du ha fått en depression. Vad tycker du om den här beskrivningen?
Men jag tycker den är bra. Alla förstår väl att det inte är någon exakt och objektiv vetenskap som ligger bakom, men att man har en riktlinje så att man kan vara observant på sig själv och inte normalisera allting som händer, utan har det gått 2 veckor och jag mår väldigt dåligt, att det lönar sig att söka hjälp.
Mm. Men vilken är den största skillnaden mellan nedstämdhet och depression?
När jag ska beskriva det för mina patienter brukar jag säga att depressionen, den är mer statisk. Man mår som man gör oavsett om man gör roliga saker. Oavsett om man träffar någon man tycker om, försöker träna, äter gott, går på operan eller vad man nu uppskattar, så har man den här tunga grå filten på sina axlar. Medan sorg och andra reaktioner på livshändelser är lite mer dynamisk. Man kan göra något roligt och då känner man sig bättre och sen kommer det tillbaka och så där håller det på. Det är bland annat därför man kallar sorgen för randig, därför att den växlar mellan olika sinnesstämningar.
Men kan det också finnas en poäng med att fråga sig om man mår oproportionerligt dåligt? För om någon har gått bort eller man precis har förlorat jobbet, då blir man ju ledsen.
Ja, det där tycker jag är så viktigt, att vara observant på sig själv, begriplig för sig själv. Man vet ju rätt mycket om hur man brukar reagera när livet skaver. Men om man då reagerar på ett helt annat sätt, inte känner igen sig själv, beter sig på ett sätt som man inte är van vid, då tycker jag det är mycket bättre att söka hjälp i tid.
Men om man kan ju vara jättenedstämd om något sorgligt har hänt. Hur länge ska man stå ut med det då?
Ja, det beror lite på omständigheter. Det beror också på vilket stöd man har omkring sig. Sorg är ju inget sjukdomstillstånd. Det ingår ju inte i depressionsdiagnostiken. Men också den som sörjer brukar känna igen sig själv och kan vara observant på när förändring inträder som man inte riktigt kan hantera. Vi undersökte 700 föräldrar som förlorade ett barn i självmord. Och då såg man att 2 till 5 år efter händelsen var det ungefär 25% som hade en medelsvår till svår depression. Betydligt fler än i en kontrollgrupp. Så att en sorg kan ju också leda in i depression.
Mm.
Och om man då normaliserar det och tänker att det inte är mer än rätt att jag mår så här, eller det är inte alls konstigt att jag mår så här, då riskerar man ju att missa behandlingsbara tillstånd.
Men det är ändå jättesvårt att förstå allt sånt här själv. Ju.
Ja, det är därför man ska söka hjälp tycker jag. Det är därför man ska prata med någon i vården. Därför att det är vår uppgift att ställa diagnos. Det är inte den eventuellt sjukes uppgift. Man kan inte förvänta sig det. Hellre söka en gång för mycket än en gång för lite.
Men män och kvinnor, hur skiljer sig symptomen åt där när det handlar om depression?
Det skiljer sig åt ganska mycket. I början av 80-talet så gjorde man en stor studie på Gotland, och där tog man fram de här skillnaderna som var betydligt större än vad forskarna hade förväntat sig. Men till exempel, det är ganska vanligt att de fortsätter att gå till jobbet, att de fortsätter att prestera och döljer sina symptom under ytan. Och det är ganska vanligt att man tar hand om symptomen på egen hand, till exempel via alkohol och substanser. Och det är ganska vanligt att man blir irritabel, aggressiv, beter sig på ett otrevligt sätt. Och det är inte alls säkert att det väcker omsorg och omtanke i omgivningen, eller att någon ens tänker att den här personen kanske är deprimerad. Män söker mer sällan och söker inte av adekvata skäl. De söker kanske inte och säger jag är så nedstämd, jag är så ledsen, jag känner sån hopplöshet, jag tänker att livet inte är värt att leva, utan de säger jag har ont i ryggen eller jag har svårt att koncentrera mig. Alltså man pratar om det som är mer objektivt och lättare att formulera sig kring.
Då måste du vara jättealert.
Ja, då måste man vara alert. Och det är där just den här förändringen blir så viktig, att närstående också är uppmärksamma på om en man är förändrad på ett sätt som inger oro eller som man inte känner igen. Då ska man prata om det.
Den vanligaste formen av depression kallas egentlig depression, och det är den vi ska prata om idag. Och egentlig depression brukar delas upp i 3 svårighetsgrader. Lätt, medelsvår och svår. Om vi börjar med lätt depression, vad utmärker den?
Ja, då känner man sig kanske nedstämd, tung. Man har lite brist på energi, det är trögt att ta sig för med saker. Man kan gå till jobbet, man kan plugga, men man får använda mer av sin pliktkänsla och disciplin. Saker går inte av sig självt som det brukar göra.
Man måste tvinga sig.
Ja.
Och medelsvår depression, hur ser den ut?
Ja, då blir de här besvären tydligare och mycket svårare att hantera. Det blir svårare eller kanske till och med omöjligt att koncentrera sig eller att göra roliga saker eller att fungera på arbetet. Man kanske drar sig undan socialt. Allting känns jobbigt.
Hur mår en patient med svår depression?
En svår depression kan man ju jämföra med ett riktigt allvarligt fysiskt tillstånd. En djupt deprimerad människa kan vara helt